Ja, vi lever en speciell tid. Det gör vi. Alla människor nästan, även ofrälsta människor, är medvetna om att det är någonting på gång som oroar människor. Miljöförstöring, krig och allt möjligt. Och Bibeln är fantastisk. Jag tänkte vi ska börja med att titta på i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel. Det är så att när man läser det här i början på Uppenbarelseboken, så ser man att det stämmer väldigt väl med kyrkans historia, när då de sju församlingarna fick var sitt budskap, så visar det liksom hur kyrkans historia. Och då ser vi där alltså att de två sista breven till olika församlingar, det var till Philadelphia församlingen och Laodicea. Och det talar om alltså att i ändens tid, innan Jesus kommer tillbaka, så finns alltså två typer av församlingar. Det finns två typer av kristna. Och om vi börjar med Laodicea, så skriver står det så här i 3:14 i Uppenbarelseboken. Skriv till församlingens ängel i Laodicea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Vet ni vad spy ut? Att kräkas. Så säger Gud om församlingen i Laodicea. Du säger jag är rik och jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Och så till församlingen i Philadelphia, samma kapitel, 3:e kapitlet, vers 7, så står det så här. Skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga. Några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå att jag har dig kär. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig i prövningsstund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har så ingen tar din krona. Det som jag tycker är, det är flera saker som är härligt här, men det ena, alltså se jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Alltså det är när du och jag tycker att vi är någonting, att vi är stora, då funkar det inte. Men när vi ser att vi är ringa i våra egna ögon, men vi har en stor Gud som öppnar dörren för oss. Och jag vill vara pastor i den här församlingen. Och jag vill att vi ska vara en Philadelphia-församling. En församling som där vi allesammans brinner för Jesus. Visst är det så att ljumheten bland Guds folk är väldigt utbredd i vårt land, i västvärlden och på andra håll i världen också. Men förstår du, det ska finnas en församling i ändens tid. Det ska finnas människor i ändens tid som säger, nej, jag sätter Gud först. Jag sätter Jesus först. Jag brinner för Jesus. Varför är det så viktigt? Jo, alla som inte har hört. Alla som inte har hört evangeliet. Alla som inte har hört, din granne som inte har hört det. Förstår du, vi har en kallelse och se till att du brinner. Jag kan säga så här. Om det finns en tid bakåt i ditt liv där du var mer brinnande än vad du är nu, då är det dags att du omvänder dig. För då är du på väg att bli ljum. Så att brinn för Jesus, det är så viktigt. Idag är det fjärde lektionen i Gud vill att du ska vara frisk. Och idag ska jag tala om själens läkedom. Varför håller jag på med den här undervisningen? Jo, alltså, det är för att Gud vill att du ska bota sjuka. Du ska göra det. Vi kommer inbjuda här till förbön efteråt. Till befrielse, helande eller vilka behov den har. Men förstår du? Du ska bota sjuka. Du som är frälst, du ska bota sjuka. Alltså det är din kallelse. Och tänk dig, om det nu finns 100 000 kristna i vårt land. Och som gick ut och tog vara på varje tillfälle. När någon som säger, jag mår inte bra, får jag be för dig. Alltså om vi skulle få uppleva 2 mirakler var, så skulle det vara 200 000 människor som har blivit helade på ett år. Förstår du? Alltså det skulle skapa väckelse. För jag menar, det här att bota sjuka, det är inte det som är liksom det är inte det som är poängen egentligen. Det är inte det viktigaste. Det är att människor ska bli frälsta. Men helande mirakler, att bota sjuka, är väldigt ofta ett redskap till att människor ska bli frälsta. Ja, men jag kan inte be för någon sjuk, för jag är sjuk själv. Vad är det för dumheter? Va? Ja, du får ju be till Gud att du blir helad, och vi kan be för dig också. Men du har ju, är du frälst, så har du en kallelse. Och se till att du blir andedöpt om du inte är det. För alltså vi kan inte göra det här i oss själva. Jag brukar säga så här när jag ber för någon. Så säger jag så här, när jag trycker på ljusknappen och så blir ljust i hela rummet, så säger jag inte så här, wow, vilken kraft jag har. Titta, vet du, det blir ljust i hela rummet. Kraften den kanske kommer upp från Norrland kanske. Ja, vem vet. Det finns ju mycket kraftverk där, va? Men det blir inte ljus i rummet om inte jag trycker på knappen. Och på samma sätt är det så att när du ber för någon som är sjuk, så trycker du på knappen. Det är inte din kraft, men du förmedlar den. Du sätter den igång den. Idag ska jag tala om ande. Se, själen sitter fast här. Ande, själ och kropp. I vårt samhälle idag så pratar man väldigt mycket om kropp och själ. Men Bibeln har den rätta ordningen. Det står ande, själ och kropp. Eh, Jag vill bara säga en sak till. Alltså, tycker du att det är bra undervisning här? Vi är ju flera som predikar. Men ta med någon då. Och sen kan du säga så här. Du kan lyssna på predikningarna. Du kan gå in på församlingens hemsida så kan du lyssna på predikningar. Eller titta på Bibelskolan Ordet som bär frukt. Alltså, se till att sprida budskapet. Och det här med helande. Kanske du har varit med och hört vända predikan om det. Men lyssna på det en gång till. Där hemma framför datorn eller var du nu sitter. Du kan ju titta i telefonen också. Alla människor har ande, själ och kropp. Men den människans ande i biblisk mening, så är anden död. Det betyder inte att den inte finns, utan det betyder att den är död för att den har inte någon gemenskap med Gud. Så att för att bli frälst, när du blir frälst, när du tror att Jesus dog på korset, att han tog din synd, att han uppstod på tredje dagen och du tar emot detta, du blir ett Guds barn, då kommer Guds ande in i din ande. Du blir ett Guds barn. Du är frälst. Och Gud, Fadern, Sonen och den helige ande bor i din ande. Det är alltså en fantastisk upplevelse som jag vet att de flesta är, kanske alla som är här, har den upplevelsen. Men det gäller dig som lyssnar på bandet också, att det här är någonting för dig också. Din själ, eller kroppen, det ser vi ju allihop. När vi möter varandra i alla fall så ser jag att du har en kropp, det kan jag ju se. Och jag har en lång och smal kropp och så där. Det kan vara lite olika. Själen, vad är själen för någonting? Det är väldigt mycket. Det är du. Det är din personlighet. Det är som du skapades. Du är unik. Det finns ingen annan som du. Det beror på dina föräldrar. Vilka gener du har. Om några är väldigt, väldigt intelligenta och andra är mindre intelligenta. Men alltihopa liksom, det sitter i din själ, i din personlighet. Du. Och den påverkas av då din bakgrund. Alltså vilka föräldrar du har haft. Men också din uppväxt. Och den har påverkas hela livet av omständigheter. Tack. Alltså i din själ, det finns din vilja. Alla dina känslor. Allt det du tänker. Och du vet alltså, känslorna, det kan ju vara att du älskar någon. Men det kan ju vara att du hatar någon också. Alltså alltihopa finns det där i din själ. Att du är, om du lätt blir arg. Ja, du är sån kanske. Ja. Se vad jag skrivit här så jag får med. Alltså, ja, det räcker så. Sen vet vi ju, och det vet ju alla människor, att själen påverkar kroppen. Och kroppen påverkar själen. Det är ju alltså att om du är orolig, bekymrar dig för någonting, så får du ont i huvudet. Eller kanske ännu vanligare att du får ont i magen. Det hänger ihop alltså. Och om du missköter din kropp, alltså om du använder droger, om det är rökning, alkohol eller knark eller vad det är, så påverkar det din kropp, men det påverkar din själ också. Om du får tabletter för att du har panikångest, kan en kristen ha panikångest? Ja, faktiskt kan en kristen ha panikångest. Kan en kristen bekymra sig? Ja, faktiskt. Kan en kristen ha oro och ångest? Ja, faktiskt. Och det är klart att om du räcker i dig och äter massa tabletter då, så påverkar det kroppen och själen. Det är alltså, det här är ett väldigt, ja, det påverkar varandra väldigt starkt. Och din själ är, ja, det är väldigt viktigt med själen. Om jag skär mig i fingret, eller om jag kör in handen i en glasruta så den går sönder, så det börjar blöda, till exempel. Det hände ju så i en liten olycka i fredags faktiskt. Nere på innebandyn där. Men det är så här, om man får ett sår på fingern och skär sig, så om du då säger i Jesu namn, ett mirakel, amen, och så helt friskt, oj då, ja, det är ett mirakel. Jag vet inte om någon som har varit med om det, men det finns läkedom. Det tar lite tid. Men när man har skurit sig så tar det lite tid. Och ser du till att hålla såret rent och kanske sätter på ett plåster, så läker det fortare. Om du håller på och grejar med massa smuts och inte bryr dig om det där, så ja, det kan ju gå riktigt illa. Så du får blodförgiftning och dör. Så har vi lite tänker så. Men normala är det en gudom. Gud har lagt ner detta i våra kroppar, alltså det är att vi, det finns läkedom. Det tar lite tid. Det är på samma sätt när det gäller själen. Alltså det finns läkedom. Men det tar tid. Och vi kanske som Martin var inne på här idag. Alltså liksom, alltså att Gud har ju mycket större planer med dig och mig redan här i tiden. Att vår själ ska bli fullkomligt läkt. Din Gud vill att din själ, du som är frälst alltså, Gud vill att din själ ska bli fullkomligt läkt. Ni som är från Afghanistan, eller då kanske kommer från Iran, eller från Syrien, eller Colombia, eller här, men ni, en del av er har kanske jättesvåra saker bakom er som finns kvar där, men det finns läkedom. Det är alltså meningen att du ska bli helt fri. Så här står det jag ska bara ta en del av de verserna. Guds plan är att du och jag ska bli fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Varför då? Jo, för att Gud älskar dig och han vill att du ska bli frisk i själen. Men det är också att när du och jag blir friska i själen, då kan vi vara redskap för att vinna världen. Så därför är det viktigt alltså. du kan må dåligt hela livet och isolera dig. Du är frälst och du är på väg till himlen. Amen. Underbart. Men Guds plan är ju någonting helt annat. Det är inte bara att du ska bli frälst och sen när du då efter några år dör så att du kommer till himlen. Utan Guds plan är så mycket, mycket större. Han vill använda dig här, nu. Och därför så behöver du, vill han läka dig så att du kan vara ett bättre redskap. Är någon som gillar prövningar och svårigheter? Kan jag räcka upp handen? En. Bra, bra. Så här står det. Jakob 1, vers 2. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning. Så att, så kommer det som jag citerar förut, så att ni är fullkomliga och hela och utan brist i något avseende. Alltså, vilka planer som Gud har. Alltså, han har tänkt så här att du behöver inte ha panikångest. Du behöver inte ha någon ångest alls. Du behöver inte frukta för någonting. Det finns en del som inte vågar åka hiss. Du behöver inte ha någon människofruktan. Du behöver inte oroa dig. Du behöver inte bekymra dig. Ja, men det vore ju drömmen att ha det på det sättet, eller hur? Ja, men det är Guds plan. Och en del i planen, det är det att prövningar räknar det som största glädje när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ja, men det har ju inget. Det är ungefär så här, alltså. Gud, ge mig tålamod. Ge mig det med en gång. Det går ju inte. Nej. Alltså, prövningar, det är när både Gud och djävulen och människor runt omkring dig och du själv också ser, det kvittar vad som händer. Så har alltid orsak att prisa Gud. Det kvittar vad som händer. Så är Gud med mig. Alltså, förstår du, livet blir ju helt annorlunda. Men tänk vad vi är många, vi kristna, som inte lever på den nivån. Och jag har kommit en bit på väg. Jag vill komma fram dit som Jakob skriver. Alltså, så att jag blir fullkomlig, hel och utan brist i något avseende. Och det är Guds plan med var en av oss som är frälsta. Så att, och sen så är det inte så här. Nu var du orolig igen. Nu du, så säger inte Gud. Nu bekymrar du igen. Nu du, nu ska du allt få dig en smäll till. För att du inte litar på mig. Nej, så här. Fortsätter i femte versen där, Jakob 1. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Ja, visst är det underbart? Alltså, vi har en god Gud som älskar oss. Som när Petrus gick på vattnet och började sjunka så sa inte Jesus, ja, du får skylla dig själv när du inte tror på mig. Det sa han inte. Och det säger inte till dig heller när du liksom inte, utan han säger, men Petrus, varför tvivlar du? Och säger Gud till dig och mig också, varför tvivlar du? Tro på mig. Jag älskar dig. Jag vill hjälpa dig, jag är med dig alla dagar. Och därför så är prövningarna något som behövs. För att din själ ska läkas. Och nu ska jag säga något väldigt, väldigt viktigt. Så att jag får nog säga det mer än en gång, för att så att du inte glömmer det. Alltså, om din själ eller din kropp styr ditt liv, sitter vid ratten, så kommer du aldrig att leva i seger. Om din vilja eller dina känslor eller dina omständigheter styr ditt liv, så kommer du aldrig bli det som Gud har tänkt. Och du kommer till himlen om du håller fast vid Jesus. Men vad tragiskt det är. Och därför är det så viktigt. Alltså, känslor, det är en gudagåva. Så det är inget, nu ska jag inte känna någonting längre. Det är inte det. Det är bara att känslorna ska inte styra ditt liv. Omständigheterna ska inte styra ditt liv. Din kropp ska inte styra ditt liv. Nu måste jag ha en cigarett, annars blir jag alldeles så här. Vadå? Nej, varken kropp eller själ. Din ande tillsammans med Guds ande, tillsammans med Fadern, Sonen och Helige Ande ska styra ditt liv. Det är nyckeln till det här segerrika livet. Och vi kan misslyckas gång på gång. Men låt inte det bli, acceptera inte. Alltså, du är ansvarig för din själ och din kropp. Du är ansvarig. Inte Gud. Inte den helige ande. Det är du som bestämmer. Du säger, nej, här ska inte min vilja ske, utan din vilja, Gud, ska ske. Jag håller mig till ditt ord och dina löften. Nu är omständigheterna hur hemska som helst. Och kanske jag blir utvisad. Och kanske jag kommer till Afghanistan. Och kanske de dödar mig då. Halleluja. Och prisar dig, Gud, för att du är med mig hela tiden. Jag litar på dig, på ditt ord. Jag håller mig till dig. Det betyder inte att jag liksom inte att jag struntar i min kropp och min själ. Det har funnits sån undervisning också, liksom att man ska vara riktigt helig, så ska man liksom inte kroppen och själ. Men kropp och själ, Gud har gett dig allt detta. Det går bra för dig, då ska du tacka Gud för det. Om du har alltid möjlighet, eller du ska alltid tacka Gud under alla livets omständigheter. Men du är ansvarig för din kropp och din själ. Du kan inte säga så här, jag kan inte hjälpa att jag är sån. Det kan du visst. Du kan inte säga så, jag kan inte hjälpa, men jag är sån. Jag har dåligt morgon, jag kan inte hjälpa det. Eller jag blir alltid deprimerad på hösten. Det är du som har bestämt det. Du är ansvarig för din kropp och din själ. Sluta tillåta att din kropp och din själ styr ditt liv. Nej, Herre, ske din vilja. Jag söker ditt rike först. Sök först Guds rike och hans rättfärd, så skall också allt det andra tillfalla er. Det betyder alltså att det betyder inte att om jag ska bli riktigt helig, då ska jag bo i en hydda någonstans eller ner i en källare någonstans och ha det så ömkligt. Och jag får inte ha några snygga kläder, för då kanske jag är köttslig. Gud vill ge dig allt det goda här i livet. Men alltså, du kan inte Du måste låta den helige ande som bor i dig få styra ditt liv tillsammans med din ande, tillsammans med Guds ord. Så att Guds plan går i fullbordan i ditt liv. En del människor har haft något fruktansvärt bakom sig. Så det är inte alls konstigt om de har fruktan. Att fruktan kan komma över dem. Jag tänker på de som har varit i koncentrationslägren under andra världskriget. Alltså det är klart att det påverkar hela livet. Nej, det behöver inte det. Man kan komma dithän att man blir fullkomligt löst ifrån det. Det kvittar vad det är som hindrar dig och binder dig. Så finns det befrielse. Men det är liksom alltså att Gud kommer med all sin kraft stödja dig när du beslutar. Nu är det inte min själ som styr mitt liv. Och sätter dig heligande vid ratten och att du ska leda mig. Ske Guds vilja. Det står att du ska korsfästa ditt kött. Och du ska korsfästa köttets gärningar. Vad betyder det? Jo, det betyder det jag har sagt. Att inte tillåta att kropp och själ styr ditt liv. I Galaterbrevet 5:16 så står det så här. Och överskriften är köttets gärningar och andens frukt. Vill du ha en förklaring lite tydligare mer så får du gärna prata med mig efteråt. För köttets gärningar, det för en som inte är insatt i den bibliska vokabulären så kan man undra vad betyder det. Men nu läser vi det här. Galaterbrevet 5:16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Jag måste få dela en sak till innan jag slutar. Ett område till som man måste beröra. Fader vår kan ju de flesta av oss utan till. Och då står det också: och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Det är ju alltså så oerhört skarpt. för att du och jag ska få komma till himlen så måste vi förlåta dem som har gjort oss illa. Och det kan vara väldigt, väldigt tufft och svårt och livsnödvändigt. Och det hjälper inte om jag kan predika hur bra som helst. Om det är någon som jag inte har förlåtit så går jag evigt förlorad. Alltså så att och det här med att förlåta, när man förlåter så någon som har gjort dig illa på riktigt, alltså det verkligen skadat dig, så är det så här att när du förlåter så är det, där ligger helande för kroppen också tillgänglig. I Lukas 6:27 så står det: men till er som lyssnar, så lyssna nu då. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Ja, men det kan inte jag. Kanske du säger. Jag kan inte förlåta. Det kan du visst. Att förlåta är inte ett känslobeslut. Det är ett viljebeslut. Så att om det är någon som har gjort dig väldigt, väldigt illa, och det, som kristen så ska man ju förlåta. Så man, du kanske är liksom grävt ner det. Du har det ner i källaren. Ja, jag har förlåtit. Men egentligen har du inte förlåtit. Men om du förlåter och säger: Gud, välsigna honom. Jag ber att du ska välsigna. Men det känner jag inte för. Nej. Det kan jag förstå mycket väl att du inte känner för det. Men du ska göra det ändå. Be om välsignelse över den. Älska Gud. Jag älskar henne. Jag älskar honom som gjorde mig så illa. Jag älskar honom. Gud, du vet, jag känner inte för det. Men du, ditt ord säger att jag ska göra det. Och därför gör jag det. Förstår du? Det ligger en sån välsignelse i detta. Det öppnar himlens fönster för dig. Även om den människan, det är inte säkert att du ska gå och säga till den människan: jag förlåter dig. För det kanske river upp mera sår. Men alltså att du, när du öppnar dig, så när du förlåter, så fylls du av en sån frid. Och som tacksamhet och som glädje. Glädjer i Herren alltid. Alltså, tacka Gud under alla livets förhållanden. Gläd dig i Herren. Förstår du? Du ska använda din mun. Du ska tala ut det. Du ska säga detta inför Gud. Det kanske inte behöver säga till någon annan. Men du ska säga inför Gud: jag förlåter honom. Jag älskar honom. Jag ber för Gud, välsigna honom, välsigna henne. Där du. Där kanske ditt helande finns i din kropp. Du har fått förbön hur många gånger som helst och ingenting har hänt. Och så den dagen du säger: välsigna honom, välsigna henne, välsigna dem. De som mobbade mig. De som har förstört mitt liv. Så jag förlåter dem här. Det känns inte så. Men jag vill det. Jag vill göra som du har sagt. Åh. Oj, oj, oj. Om det här budskapet fick nå varje kristen som sitter bunden i att de inte har förlåtit, Oj, vilken revolution det skulle vara bland Guds folk. I Jesu namn. Amen. Tuki brala chambre de kira parotu sempre de ki. Era bala satro de ki marata kiri. Åh, tack Jesus. Tack gode Gud. Att du inte är ute för att sätta dit oss. Utan du är ute för att befria oss. Och lösa oss. Och att vi kan vara trygga i att du alltid är på vår sida. Att du alltid har en lösning. Och att du har makt att förvandla våra själar. Så vi för var dag blir mer lika dig. För din plan, Gud, det är som vi läste här. Att din plan, Herre, är att jag och du som lyssnar ska bli fullkomliga och hela. Utan brist i något avseende. Tack för din plan för oss i Jesu namn. Amen. Amen.